Ljudsammandrag från en utomjordings dagbok av Johnny West, utgivet 1996. Boken är ett milt talat, fantastisk redogörelse för en svensk flickas kontakter med utomjordiska civilisationer, särskilt från -70-talet och därefter. Rune har här tagit ut något som särskilt erkändes som visdom, kunskap parallellt med andra källor. Mycket i boken blir i undertecknads medvetande som de renaste äventyr eller science fiction berättelser. Men därmed inte sagt att de inte är verkliga, och den här boken är verkligen värd att läsa för dem som är kosmiskt öppna och inte har allt för partiska idéer. Kontaktpersonen har sitt första möte med sina främmande som 5 år gammal, då hon var samman med något äldre pojke på dagis. Han var också bestämd, inkarnerad som en kontaktperson, och han leder henne till ett möte med utomjordingar under året 1966, vid havet en bit från dagisen. En man och en kvinna kommer ut ur skeppet, och kvinnan tittar djupt in i Kristinas eller Shais ögon. Detta förändrades barnets Hannes vision, eller upplevelsen av alla ting. Alla farhågor försvann, alla frågor löstes. Kvinnan hade hår som var genomskinligt, som fiskesen. Hon omfamnade Shani, och lade sina händer på hennes axlar och hon fick en golden cylindrisk sak, cirka 5 centimeter lång, att hon kunde prata med dem med denna, när hon ville, och önskade deras närvaro. Fartyget åkte, och barnen gick hem, där det var stor spänning eftersom de saknade så många hade letat efter dem. Barnen berättade ingenting om mötet hemma. Hon blev senare kontaktad med en telepatisk eller andlig upplevelse. Denna kontaktperson som nu träffade Shani, kallad Tissimo, och arbetade i barndomen som hennes skyddsängel och kom ibland igenom tiden för att skydda barnet Shani. Det fanns flera möten i barndomen, och kontakten förmedlades via den gyllene föremål. En vårdag några år senare var hon på väg till ett möte i en skogsglänte, nära hemmet, där hon återigen träffade Tissimo och de var båda strålade upp i ett skepp. Där hon visades nya saker. Hon fick veta att när det objekt som hon hade fått började vibrera, innebar det att hon skulle vara i kontakt med dem. Vid en tillfälle stack hon en hårnål i ett eluttag och fick chock och en obe, en ut från kroppen upplevelse. Hon hade senare som barn flera astrala resor, som reser utanför, och befriad från den fysiska kroppen. Tissimo förklaras till exempel om dessa stenar, kosmisk strålning tas upp i stenarna på jorden, med urkraft och energi. Dessa strålar är som en evig regn. Om kristaller i fartyg var bland annat förklarade, som en kraftkälla finns en huvudkristallcentrum. Kristallerna laddas med en speciell energi i tiden. Då fanns inget behov av en ny laddning för ytterligare 40-250 år. Kristallenergin kunde inte stängas av. Fartygen är byggda i rummet, i första hand de stora. Speciellt metall som är rikeledande och inte kan hantera magnetism genom, används. I mitten av den åttkantiga maskinrummets tak är inställd på krystaller, och det var omgiven av 64 ST-användarkristaller. Golvet var halvt genomskinligt. De olika personer som Shani såg på sina resor i rymden skilde sig i början lite från vanliga jordmänniskor. Men några var dock annorlunda. Men allt valdes för att inte skrämma barnet Kristina, Shani. Oavsett om hon reste astralt eller fysiskt vaga. De berättade om sin egen religion, som var att älska den stora alltet. Vi ger vår egen energi och kärlek till alltet. Vi ser verkligen fram emot när den stora alltet med vår tanke och känsla. Alltet svarar på oss och talar till oss genom våra liv och tankar. I alltet är alla eviga kunskap samlats in, till alltet är allt. Från idé, handling och skapande hos individen och i andlighet. Det första utdrag ur boken. Natur och mat. Om naturen fick Shani lära sig, att man alltid ska vara rent av vare på, om den. Värna om den och vårda den ömt. På andra planeter har naturen oftast fått växa fritt, men man har röjt undan gamla grenar, en del blad och snyggat till den. Träd fälls aldrig, men material från döda träd används och tas tillvara. Man har alltid varit mycket noga när man bygger hus, för husen får inte störa naturens energilinjer eller ligga så att de täcker kraftpunkter. I naturen finns det punkter där ett utbyte av energi sker med rymden utanför och med andra planeter. Varje planet är en organism och behöver sitt flöde av energier, liksom vid in- och utandning. Av en andlig kraft strömmar till planeten och dess natur. En form av kommunikation sker också mellan de olika himlakropparna i universum. Metallerna som man behöver utvinner man ur asteroider och meteoriter, istället för att spränga gruvhål, gräva upp eller schakta fram i marken. Chani såg aldrig åkrar med till exempel spannmål. Tissimo sa att när man skördar spannmål på stora fält så gråter naturen och marken utarmas. Människan säger att växter som inte hör hemma på fälten, men ändå slår rot där, är ogräs. Vi ser det som att naturen vill försöka att få in perenna växter för att binda jordenergierna och naturens krafter. Omedveten om detta fortsätter människan med att rensa bort och utrota det hon kallar ogräs. På de flesta planeter som de besökte var naturen lummig, med frukt- och grönsaksträd. Plantor, stora och små buskar med bär var mycket vanligt. Man vill inte skada naturens egen energi och livsandarna. Därför äter vi en kost som är helt vegetarisk, men den ligger snäppet högre än vanlig vegetarisk kosthållning. Vi äter aldrig sådant som innebär att vi dödar själva moderplantan. Inga morötter och andra rotfrukter äts alltså, sa Tissimo. När hon berättade vidare om maten började Chani känna sig hungrig. På tå plockade hon en närja frukt från ett träd. Med en gest tackade hon trädet och naturen som gav trädet liv. Mat i form av grönsaker, frukt och bär finns överallt i naturen. Ett rikt utbud och en stor variation. Detta mycket på grund av att förbundet ser till att ett utbyte av nya plantor hela tiden sker. Man är dock mycket noga med att kontrollera att de nya plantorna inte slår ut de andra inhemska växterna. De nya växterna får inte heller vantrivas på sina nya växtplatser. Människan har väldigt få alternativ och inte den rikedom av matväxter som vi har, sa läraren. Tissimo talade om nedsmutsning. En av anledningarna till att många människor smutsar ner sin miljö och handskas så ovärdigt med jorden, dess tillgångar och rikedomar, är att hon ännu inte insett vad livet är och att hon ska komma tillbaka till just det klotet, genom att inkarnera om igen, ner till smutsen som hon just lämnat bakom sig. Chani tänkte mycket på detta, hon själv kastade inte skräp omkring sig som de flesta andra hon kände. Innerst inne hade hon velat göra mer, men vad? Språk, Tissimo lärde Chani mycket. Dels skedde detta bara genom att hon fanns där, nära sin elev och pratade. Men det skedde också genom att hon tog med eleven till en mängd platser. Olika planeter, dimensioner och världar besökte de tillsammans. En dessa fick Chani lära sig allt om till exempel varelserna som bodde där. Till att börja med var varelserna oftast mycket lika människor och helt fysiska till sin struktur. Dessa val gjordes av Tissimo för att inte skrämma sin elev. Hon skulle få lite mer tid på sig att vänja sig vid mindre vanliga utseenden. Detta trots att Chani nu kunde se auror. Men det gällde också att vänja tanken vid att det finns världar som inte liknar jorden rent strukturellt. Finare världar och icke-fysiska skikt och dimensioner. Tissimo undervisade noga sin lilla elev om allt som hade med den besökta planetens levnadssätt, historia, kultur, seder och natur att göra, men hon berättade också om deras grundspråksfödelse. Chani tyckte det var intressant med just språk av olika slag och Tissimo förklarade gärna ingående om dem. Tissimo var enormt språkkunnig och talade 102 olika jordiska språk och dialekter. Hur många utomjordiska hon kunde, vågade inte Chani ens gissa och hon frågade inte heller. Läraren satt just nu och berättade om en viss planets språk, hon fortsatte sedan med att säga. Men alla talar vi ju också vibrationsspråket. Det är universums huvudspråk. Det kan alla förstå och tala, på vilket sätt man än uttrycker sig och kommunicerar. Förutom ljudet i en röst, talet, finns det många andra kommunikationsformer. Tal kan också ske med rena toner. Men alla har ju inte en mun att tala med och öron att höra med. Den sista meningen fick Chani att skratta förtjust. Tissimo log och fortsatte. Först har vi de stora grupperna som består av tal, ton, skrift, rörelser och avancerad telepati. Men det finns alltså fler möjligheter än dessa att kommunicera på. Man kan använda sig av tryck eller pulsning som vi kallar det. Det finns också kommunikation med färger, inte bara med ljus och mörker, utan rena färger. Denna färgkommunikation är en stor och viktig del. Detta eftersom färg dessutom kan användas för att mäta tid med. Den är i sig också en nära nyckel till kunskapen om färgenergin. Men vi har ju också fler möjligheter att kommunicera, sa hon och fortsatte att berätta. Vi har till exempel en del individer som kommunicerar med hjälp av form, doft och smak. Smakkommunikation är mycket vanlig hos insekter och djur hos er, men här är den dock ovanlig, men visst finns den. Chani satt tyst och tänkte en stund, sedan undrade hon. Vibrationsspråket då? Vibrationsspråket är uppbyggt av vibrationerna hos tingen. Varje enskild ting har en unik vibration i sig. Ta till exempel 100 lika saker, låt oss säga dricksglas från jorden. Trots att de är lika varandra har de alla sin egen vibration. Detta även om de också ger exakt samma klang, när man slår på dem. Alla är de unika och inget av dem är likt det andra, även om de är tillverkade vid ett och samma tillfälle och av samma glasmassa. Allt och alla i hela universum är unika, inget eller ingen är den andra helt lik. Det är det som är så fint och vackert. Oj! Chani tyckte det lät vackert att varje ting och individ var unik. En så fall var hon också unik, inte bara Tissemo från stjärnorna. Vi har något av en religion. Genom den talar vi om och säger att vi älskar det stora alltet. Vi ger ut av vår egen energi och kärlek till alltet. Om vi säger allt, ja, då menar vi allt och alla. Vi når verkligen fram till det stora alltet med vår tanke och känsla. Alltet svarar oss och talar till oss genom våra liv och tankar. En alltet finns all evig kunskap samlad, för alltet är ju allting, från idé till handling till förverkligande genom den enskilda individen. En alltet finns också gudomligheten som en mycket viktig del. Tissimo tystnade ödnadsfullt, fylld av ödmjuk respekt. Hon lät dessa ord sjunka in i den lyssnande eleven. Så fortsatte hon leende. Tingens utseende går att förstå av vibrationen. Man kan säga att när ord används i vibrationsspråket så fångar ordets vibration tingets utseende. Inom var och en som lyssnar kommer en bild eller en förståelse upp för hur tinget ungefär ser ut. Detta är bra, för vilket annat språk skulle kunna beskriva alla ting och företeelser bara på en enda planet? Dessutom finns det ju miljarders miljarder andra bebodda planeter med sin särart, sina förutsättningar och ting. Jag kommer alltså aldrig att kunna se alla planeter då, sa Chani. Nej, inte ens om du reste för evigt, skrattade Tissemo och fortsatte. Det finaste med vibrationsspråket är kanske namnen på varje enskild individ. Den starkaste vibrationen som finns är en persons namn. Namnet fångar nästan upp en bild av personen i själva luften framför den man talar med. Man kan förnimma ett utseende och en del av själva personligheten. Ju högre utvecklad personen är, desto högre vibration och känsla bakom namnet när man hör det sägas. Vårt förbundsledare har ett vibrationsnamn, som är det starkaste av alla ord. Det är ordet. Ordet som skänker ljus och skapar liv. Ordet som ger kärlek och närhet till Gud. Det är därför vi sällan använder det namnet, utan säger ett annat namn på vår ledare. Vi säger Ani. Tissimons röst darrade till av rörelse. Chani kände att till och med detta namn, Ani, fick henne att rysa av välbehag. Vem är ledaren och hur ser han ut, undrade Chani. Svaret på denna fråga gled iväg, som en hal tvål som inte går att greppa om. Frågan besvarades aldrig av Tissimo. Istället fortsatte läraren skickligt och sa. Ofta har vi själva smekvamn, liksom ni hör på jorden. Ofta bär vi tre eller fyra namn, smeknamnet, vibrationsnamnet, släktnamnet och ibland ett hårdens namn. Släktnamnet ändrar sig lite efter om det bärs av en man eller en kvinna. Ordensnamnet övergår till att bli ens efternamn, när man är färdig utbildad som ordensmedlem. En del grupper eller ordnar lägger istället till en ändelse på förnamnet, till exempel om ärkeänglar bär ändelsen eller liknande i sina namn. Tissemo fortsatte förklara och berätta. Hon talade om att man måste ha en nyckel till vibrationsspråket för att kunna förstå det och tala det. Efter att man hade fått denna nyckel, var det mycket lätt att tala och förstå språket. Hade man inte nyckeln till språket skulle det vara totalt omöjligt att lära sig. Det gick alltså inte att plugga in vibrationsspråket. Som hon sagt tidigare så var ju varje planet unik, med sina ord på allt och alla företeelser på just det klotet. Alltså finns lika många ord att lära sig, som ting i universum, om man nu skulle kunnat plugga in orden ett och ett. Men vibrationsspråket i sig är en evig skola. Eftersom det överallt, hela tiden tillkommer nya planeter med nya individer, förhållanden och nya ord. Tissimo talade också om att alla språk har sin egen nyckel. Har man denna nyckel, som nog mer är att ha en ren förståelse för språkets uppbyggnad och struktur, ja, då förstår man språket, vilket detta än är. Man behöver aldrig plugga språk, annat än om man vill nå en vardaglig nivå och inte utmärka sig. Det senare gäller för de som arbetar på jorden. Ordvalet blir lätt för högtidligt och stultigt om man är fullt medveten om språkets hela struktur och kapacitet. Man väljer då ofta ord som inte hör hemma på gatan, utan mer i en ordbok eller i uppslagsböcker om språkstrukturer. Knappast skulle man då ens passa in bland högutbildade eller extremt språkkunniga människor. Därför fick utomjordingarna, som jobbade ute i det jordiska samhället, plugga in och använda slang. De fick också hitta på småfel i språket, för att helt kunna smälta in i massan. De gav en omfattande förklaring av reinkarnation, och de sade att de normalt inte byter kön, sidan 67, vilket också Martinus kosmologi beskriver. Deras liv i grov fysisk form är cirka 400 år och utan att de såg gamla, men på fingmateriella planen, kunde de bli 1200 år. Materialet i kroppen behövde ersättas då. Läraren kallas livet den eviga skola. De jämför livet, döden, livet, med pärlhalsband, där strängen är själen eller anden som bär hela livet, pärlorna. När du dör fysiskt blir du en ljusvarelse. Några punkter. En del av dödsrike, förstås som astralplanet, är bunden till planetens mark, jord, andra är i atmosfären. I andra frekvensplan. Du utvecklas genom sjukdomar, sida 68, som Martinus kosmologi också lär. Det högre jaget sover aldrig. Sidan 75. Och. Under sömnen konstruerat skadade celler. Båda dessa citat är analoga med Martinus kosmologi. Utomjordingarna hon hade kontakt med sover endast cirka hälften av vad jordens folk sover. Chani skrev som barn dagböcker av sina dagliga erfarenheter, som senare blev boken som det här refereras från. Vid ett tillfälle, sommaren minus 75 när hon var 14, och hennes föräldrar hyrde en stuga in till en skog på mark 3 mil från Stockholm, så blev lättare med de fysiska kontakter. Hon fick därmed en ny kontakt från dem, Hagen som tog över Tissimos lärarrolle. Han kallade Syxes och hade en icke-jordmänniska utseende och var hög. Han kom ofta i en mindre fartyg av cirka 12 meters diameter. De flesta landningar var i Vallentuna. De reste i genvägarna eller tunnlar i rymden, utanför tidsdimensionen, men det går lite tid ändå. Den angivna tiden i en loop eller en tunnel är på mellan 0,003 och 3,1 sekunder. Från texten på sidan 87 tolkar jag detta som genvägar via de andliga eller finmateriella planen. Det sägs till exempel. När en person dör skapar det sig en separat tunnel av vit tid, tidlös övergångs, för att komma hem eller åt andra sidan. De har datorer på fartygen som säkerställer att den går in på de rätta andliga korridorer mellan de olika planeterna de besöker. Från YX:s lektioner, förbundet är en samling av otaliga planeter där individens särart och unika seder kan integreras. Alla får fri tillgång till högteknologi och andlig visdom. Man delar livsmedel, grödor, etc. Alla är vegetarianer. Ett nytt utdrag från sida 94. Förbundet. Så kallas den sammanslutning av planeter med goda och snälla invånare som vill leva i och för ljuset. Förbundet har en enormt stor mängd anslutna planeter, fler än vad vi har räkneord för på jorden att beskriva. Alla medlemmar är unika och deras särart bevaras noga. Inget som är viktigt i kultur, seder och bruk får ändras eller tas bort vid ett medlemskap i förbundet. Alla medlemmar har fri tillgång till all kunskap som till exempel alla typer av högteknologi, kunskapen om universums uppbyggnad och vad tid verkligen innebär. Dock vill man inte på alla planeter ta del av tekniskt tänkande. En del vill leva helt utan eller ha mycket lite teknik hos sig. Förbundet ger inte heller ut av tekniken, utan att man först har gett ut andlig visdom och denna visdom mottagits väl. Detta för att sådan teknik inte ska användas utan andligt kunnande. För att man ska utvecklas rätt på en planet krävs det att man förstår även det andliga. Andlighet och teknik bör gå hand i hand, säger IXS. Annars blir det som på jorden, där man inte kommer in på andligt kan förstå tekniken och uppskatta den. På jorden är teknik ofta rena prylar att samla på, använda lite och sedan kasta bort. Teknik ska förstås och användas rätt. Först då får man ut dess fulla kapacitet. Förbundet stödjer och hjälper sina medlemmar på många sätt. Man har ett utbyte av mat och växter också. Denna del är den viktigaste, säger IXS. Fruktträd och andra växter planteras, sätts in i nya miljöer där de behövs. Men detta sker bara om de där inte påverkar, stör eller slår ut den redan befintliga växtligheten. Meningen är ju att den bara ska ge befolkningen ett nytt tillskott till maten. Alla medlemmar är vegetarianer och det finns en mängd varianter av mat istället för kött, fisk och ägg. Man lever och äter helt rätt och det gör att sjukdomar inte uppkommer. Alla är glada och harmoniska, sorg och oro existerar inte. Det finns planeter inom förbundet där man bara läst sig till om vad hat, sorg och vemod är för något. En del har svårt att fatta att disharmoni finns. Alla lever i fred och frihet. Där förekommer inget våld. Man våldför sig inte heller på naturen och förgiftar inte dess rikedomar med utsläpp. Man skövlar inte de naturtillgångar man fått, utan värnar nog om dem så att de inte förstörs. Gruvdrift på planeter förekommer ej. Istället bryts mineraler, metaller och så vidare på bland annat asteroider. Vid tidsresor tillämpas regeln att man inte kan resa till en tid, plats där du kan träffa sig i det förflutna. Det tas som en beskrivning av en sådan resa. Tidsresan. Vad kunde väl komma som nästa önskemål från Shani? Tre saker skulle hon få välja helt själv. Bröllop i rymden hade hon valt som det första. Hon hade tänkt länge och noga på vad hon ville se och uppleva. Till sist var beslutet fattat. Hon ville göra en resa i tiden. Hon ville se och uppleva något som en gång varit, och även denna gång fick Shani igenom sin önskan. Man fick dock inte färdas och resa runt hur som helst i tiden. Detta kunde skada tidsstrukturerna. De fick inte heller färdas helt ensamma, läraren och hon själv. Det fanns mycket fasta regler för vad som gällde vid tidsresor. En av dessa regler sa att hon inte fick resa till en tid eller plats där hon kunde se eller möta sig själv. Man fick alltså inte möta sig själv som barn, eller som vuxen i annan tid. Shani hade dock inte några som helst planer åt det hållet. Hon ville se något helt annat, men frågan var bara vad. Skulle hon resa tillbaka till dinosauriernas tid på jorden eller till något av medeltidens riddarriken? Skulle hon besöka Egypten, när pyramiderna byggdes eller besöka inka-indianerna? Valen var så många, historien så spännande. En sak var hon säker på, hon ville absolut inte hamna mitt uppe i en krigstid. Hon ville bara hamna på ett lugnt ställe, med en massa intressant att uppleva och se på. Och vad väljer man då? Vilken tidsperiod? Hon tänkte länge och mycket, men det var svårt att bestämma sig. Till sist insåg hon att hon aldrig skulle lyckas välja själv. Hon nöjde sig med att välja ett land som hon kände till, Sverige. Hon lekte sedan med en tärning och lät den och ödet bestämma året. Året kom att bli 1532, datumet den 19 juli, säkert inget speciellt med det, tänkte hon. Men slumpen, finns den. Reseledarna och hennes lärare i IXS fick bestämma platsen i Sverige. Hon visste inte vilken ort de hade valt och lät den bestämma helt och hållet från och med nu. Hon förstod att de måste följa många regler och lagar vid denna hennes första resa i tiden. Förberedelserna var många och långa. Allt från att skaffa tidsenliga kläder och utseenden till att förstå själva innebörden av tid i sig. YXS med sitt helt udda utseende kunde endast resa i halvmateriell form. Detta så att han inte skulle synas för andra än de invigda resenärerna. De reste fysiskt och på ett äkta sätt. De kunde ta sig in i tiden och gå runt och träffa folk. Hon kom att mota många. En sak hon inte visste innan var att hon vid denna resa skulle möta sina kommande föräldrar från ett tidigare liv som liten Karin. Det tidigare livets blivande mor och far var inte de samma som i nutiden. När hon mötte sin mor så kände hon inget inför henne, men däremot inför fadern vid mötet med honom. Han var fångknäckt och vid deras möte kände hon ett starkt igenkännande. Det livet var det enda liv där hon levt fullt ut, med man och barn. Men sina tidigare upplevelser och sitt liv i denna tidepok anade hon inget om, där hon vandrade runt den 19 juli 1532. Bönderna väntade på att få slå sitt vete. Deras fruar och barn längtade efter färskt bröd och taken på husen efter ny halm. Förråden hade börjat tryta efter en hård vinter och en dålig fjolårssådd. Fattigdom, dålig hälsa och hygien rådde, men Shani såg igenom allt det där. Bakom fann hon istället en lugn idyll, långt från storstadens jäkt och bilars vrålande motor i nutiden. Det var råfyllt och sammanhållningen var god, alla hjälpte och stöttade varandra. I städerna som de tidsresande besökte tillsammans fann de en småhusidyll, utan skyskrapor och gator. Soppor, smuts och lera fylld mellanrummen mellan husen. Fattiga människor letade lump i stanken an ren urin. Sjukdomar härjade vilt i städerna och hon insåg snabbt att till landsbygden var att föredra. Tidresenärerna bar inte med sig så mycket på sin resa, trots att den varade i dagar. De fick vara noga med de få saker de hade med sig till utbyte för kost och logi. De aktade sig för att dra uppmärksamheten till sin eller med packning locka till sig tjuvar. För tjuvar fanns det gott om, trots att straffen var hårda. De stötte på många människor. I staden tillhörde några av de medelklassen. De såg även högadelns slott och hus människorna inom högadeln åt på ett sätt som Shani aldrig förutsett någon äta. De åt likt grisar och Shani hade besviket funnit att klänningarna och smycken hon sett var enkla, grova och dåligt gjorda, inte alls så fina och siliga som hon trott att de skulle vara. Hon såg att de som hade makt och pengar roffade åt sig, fröjdade, åt och drack sig mycket fulla. Hälsan hos överklassen var nästan sämre än den hos de fattiga. Moralen var låg hos överklassen och detta chockade Shani. Men trots allt tog hon mycket lärdom av denna resa och allt hon såg. Hon fick en annan förståelse för folket i det gamla Sverige. Hon förstod varför man använde sig av tidsresor i utbildningar, även om den typen av tidsresa oftast inte var annat än rent bildmässig. Ibland tog man också tidsrummet till sig och visade på så sätt elever i den utomjordisk skolväsendet dåtid eller framtid. Shani fick veta att det fanns många sätt att resa på när det gällde att resa i tiden. På sida 156 beskrev ett besök till en avlägsen planet befolkade varelser av ljus, där deras lysaura ersnav på baksidan av hjärtat skapade en bild av vingar. Är inte det den där ljusvarelseplaneten som du talade om sist? Frågade Shani och såg lite förvånad ut. Stämmer, sa läraren, det är där Mars. YXS slog åt hennes förvånade ansiktsuttryck. Han förstod att hon såg förvånad ut, för hon hade nog inte räknat med att få följa med dit riktigt ännu. Färden dit var lång, men de behöll ändå den lilla farkosten. Denna var naturligtvis även byggd för långfärder, men då endast inom vit tid. Detta var vanligt för små farkoster. Rena interplanetariska farkoster var inte så vanliga, de flesta tålde långfärder också. De höll sig inom vit tid hela vägen, men trots denna form av tid så tog det dem ändå nästan 4 timmar att färdas till målet. Väl framme väntade henne en syn hon aldrig någonsin skulle glömma. De blev mottagna vid den landade farkosten av ett ljusväsen som var 2,5 meter. En bit ifrån dem väntade fler. Alla var raka, mycket praktfulla och med stolt hållning. Kanske kunde man också säga att de var för respektingivande och övermäktiga för ett jordiskt medvetande. Utstrålningen från dem var mycket, mycket stark, klar och ren. Kärleken riktigt lyste ur dem, en k-kolon semikolon lek som var till för allt och alla i deras närhet. Intelligens, förståelse, mjukhet och styrka blandades i dem. Men mest av allt syntes glädjen. Glädjen lyste ur deras ögon, trots att det fanns ett lite allvarsamt uttryck på deras läppar. Detta uttryck fanns därefter som de kände av de negativa vibrationer som Shani hade med sig från jorden. Hennes aura gav en dålig utstrålning, mycket på grund av att hon kommit dit direkt från jorden, utan rening. De var känsliga nog att ur hennes aura och vibrationer utläsa jordens förtvivlan, nöd och sorg, men också oförståelse inför livet, döden och kärleken. Våldet som gick att utläsa skrämde dem, eftersom de på denna plats aldrig haft något våld. De var människolika, men utstrålningen hos dem var så stark att den delvis suddade ut deras egna konturer. Det som gick att se, var dock skönheten själv. Perfektion och fulländning är bara tomma ord, de hade passerat den fasen och nått ännu högre än så. Deras hud var svagt ljusblå. Håret var vitt eller ljust brunt. Ögonen var ljust grå, gula, klarblå eller mörkt sammetsbruna. Inga andra ögonfärger än dessa förekom. De bar namn av vibrationsspråk och uttalade dem högt. Namn som hade förändrats med dem, då de själva utvecklats till ljusväsen. Ljuset kom mestadels ut från huvudet vid kronchakrat, och hjärttrakten på dem. Eftersom ljuset från hjärtat skulle ha kommit ut framåt och bländat, slöt de detta ljus till en del. De lät istället detta ljus sprida sig fritt bakåt, ut genom ryggen i hjärthöjd. Detta gjorde att det uppstod enorma formationer bakom dem, på deras ryggar. Av ljuset som skimrade mest i vitt, men även bar andra färger, bildades vingar. Detta gjorde att de kom att likna det människan ibland kallar änglar. Energivingarna av ljus böljade och rörde sig stilla och majestätiskt fram och åter. Shani hade inte behövt kunna se auror, för att hänföras av allt detta, men hennes auraseende gav henne en ännu större inblick, än vad en icke-seende skulle ha haft. Ljuset runt deras kroppar var för starkt att utläsa och vingarnas färger var för svåra att förstå. Men långt över deras huvuden just innan ljuset tonade ut, fanns det avläsbara färger. Dessa färger befann sig drygt en meter upp från den gyllene ljusring som låg närmast i huvudena. Denna ring var i sig själv minst en meter hög. Shani förstod att vad detta möten ledde till, så fanns ett som var säkert. Nackont skulle hon få, om inte Ixes hejalade bort det. Alla var så mäktigt höga att Mar bara inte kunde inte låta bli att titta uppåt hela tiden och ta in allt. De talade inte direkt med dessa ljusväsen. Att de fick befinna sig där bland dessa sa de mer än ord kan säga. Känslan talade för sig själv och sa till Shani allt hon behövde veta om ljuset. Detta var godheten och detta var det fullkomliga ljuset, det man skulle vända sig till. Nu ska vi vidare, sa Ixes plötsligt. Shani svarade inte. Atmosfären runt dessa ljusväsen gjorde henne alldeles stum. Hon följde bara med Ixes, tyst och utan att slita blick ifrån dem. Väl ombord på farkosten igen undrade hon. Punkt. Vart skall vi nu? Hon sa det tyst och stammande. Hennes tankar var fortfarande kvar hos ljusväsendena och deras enorma strålglans. Nu har du sett godheten själv och vad detta är. Du har sett vad vi representerar, sa Ixes. Han fortsatte att tala och sa. Men för att förstå godheten och ljusets sida fullt ut så måste de också få se mörkrets sida. Om du inte har sett det onda, vet du inte heller vad det goda är och representerar. Ibland kan skillnaden vara hårfin, ibland kan en avgrund skilja dem åt. Mörkret kan ibland nästan te sig vackert för att locka. Du kan alltså aldrig någonsin förstå det goda och ljuset, utan att ha sett det onda och mörkret, upprepade han. Det är viktigt för dig i din framtid att kunna se, lära dig och att kunna avgöra skillnaden, att ljuset verkligen är ljust och att förstå att vi tillhör det ljuset. Så viktigt att vi måste få se mörkret. Vi måste gemensamt besöka det nu. Det finns ingen fara i att göra det nu. Alla ljusväsen rensade dina, mina och Midian vibrationer. De har gjort dig och oss fria, helt utan skuld. Minsta ogärning är utsuddad och förlåten. Av dem och Gud. Vi står vita och rena som den dag vår själ skapades och vi kan inte påverkas av mörkret om vi vistas där en mycket kort tid. Lite senare läraren kom de in på detta att de olika kontaktfolk på jorden inte är tillåtet att ha intern kontakt nere på jorden, och intressant nog har givats liknande information från den norska kontaktmannen Reidar Hovdsven, och kontakterna till amerikanska journalisten Philip Grapt. Chani mötte, på skeppen, flera barn, yngre tonåringar och äldre människor som även de var på besök och han kunde höra en mängd jordiska språk talas. Chani såg en mörkårig flicka, som hon tyckte såg snäll och söt ut. Hon sneglade då och då åt hennes håll och flickan gjorde samma sak. Flickan verkade vara i samma ålder eller något äldre än Chani. När hon lyssnade till språket som denna talade på, med sin lärare, hörde hon att om flickan talade var engelska eller möjligen amerikanska. Chani frågade Järgej, ett chef, om hon kunde ta en paus och prata lite med flickan. Flickan själv tycktes ha frågat sin lärare om samma sak, för de möttes på mitten av den lilla plan de stått på. De hälsade på varandra och si Chani sa sitt namn och var hon kom från på jorden, på en lite knackig engelska. Flickan svarade på detta med en bred dialekt först, men sa sedan samma sak igen på mer förståeligt vis. Hennes namn var Kuriholm och hon kom från USA, men hon var svenskad. Hon kunde dock ingen svenska alls. De började prata och Chani slappnade av. Till sist lät hennes engelska så bra, att den till och med skulle gjort henne engelskläraren nöjd och glad. Efter ett tag kom Corinnes lärare fram och sa att hon nu måste hem. De två nyvunna vännerna kom överens om att på något sätt ses eller höras av igen. Detta måste givetvis ske inom de tillåtna ramarna. Med detta menades att de endast fick träffas ute i rymden, till all börja med i alla fall. Vidare att de inte fick skriva eller ringa till varandra på jorden om de inte kunde bortförklara hur de lärt känna varandra. De fick naturligtvis gärna ta emot brev från varandra här ute. Allt detta med dessa regler fanns för att inte rubba det jordiska nät av personer som var kontaktade. Många här ute sa att det fanns ett tydligt nät av personer kontaktade på jorden. Tydligen fyllde detta nät någon form av funktion. Vilken denna var visste väl ingen som inte var utomjording själv, tänkt Chani. Allt var så hemligt och hysch-hysch-skit. Ingen svarade på Chanis många frågor om detta nät och om reglernas alla funktioner. På sin höjd sa de att det behövdes inför dagen det. Vad det nu kunde betyda. De sa också att reglerna var till för att skydda, och att ingen med utomjordisk kontakt borde känna till en annan som är kontaktperson allt för väl. Man fick inte röja varandras existens. Corinne och Chani vinkade adjö till varandra. De gick åt olika håll. Själv följde Chani med Järgej fram till ett litet cirka 10 meter stort klockskepp. Detta stod i utkanten och hon sprang vant in i det lilla utrymmet innanför dörren. Jag känner igen ett sådant här skepp, skrattade hon. Men vad litet det är. Det är ju bara ett miniskepp, men ändå ett original, skrattade han. Går de här skeppen att flyga? De var vid en samling av mäggigt gamla skip, närmast ett slags fartygmuseum. Ja visst, svarade han. Skall vita en sväng? Kan vi det? Varför inte, det är en del av meningen med den här platsen, sa han. På sidan 168 nämnde de att de gamla modellerna av fartygen var sådana att spänningen, magnetism, etc. från fartygen kan störa miljön i en radie på 300-500 meter från skeppet, och det är helt i harmoni med andra kontaktfolk sina uppgifter, till exempel då sämjas sina förklaringar med hänsyn på de problem som iranerna hade med sina gamla typ av fartyger, med termen varianten tum och som hade varit i användning i århundraden. Vidare likt från boken. Han gick från hallen och vidare in till manöverrummet. Chani följde efter och tyckte att detta skulle förgylla dagen ännu mer. En veterantripp, wow! Järgej, som nog kunde flyga alla platsens många modeller, satte sig vid kaptensbordet och slog på diverse knappar. Han vred på rattar och ett sjungande, svisande ljud hördes. Vi har skapat en säkerhetssköld runt skeppet. Annars är allt original, sa han. Han pekade på en knapp som hade en nyare och modernare design. Knappen var också försedd med en text. Hon såg att den texten innehöll ord som varning och måste användas. Han förklarade för henne om gamla tider och hur dessa farkoster använts och flugits. En del varelser hade använt dem på jorden. Numera var detta förbjudet, med den gamla motortypen, eftersom de inte varit så bra. Spänningarna, magnetismen och annat från själva farkosten påverkade den jordiska naturen och omgivningarna. En radie av 300 upp till 500 meter åt alla håll kunde påverkas på den tiden, förklarade han. På lägre höjder än 300 meter blev det värst, då kunde glasrutor spricka och elkraftverk i närheten slås ut eller få små skador. Hundar ilade och fladdermössen flög och navigerade helt fel, när vi kom nära. Han ber semikolontade medan de lyfte och flög ut mot rymden ovanför. Dessa skepp användes mest för interplanetariskt bruk, förklarade han. Men fick de inte skador av dem på sina planeter då, undrade Jeanne förvånat. Nej, man fick inte det. Han började ingående förklara detaljer som delvis var lite för svåra att förstå. Sedan sa han att skeppen användes i en atmosfär som var annorlunda uppbyggd än jordens. Man drog där fördel av sin atmosfär och en del av den var ett måste för att få klockskeppen att flyga riktigt bra. En del av det som dessa skepp avgav, var till och med till nytta, på hemplaneten. Väl på jorden, betedde de sig klumpigt och vippigt. Den formen av individer gillade dock sin skeppstyp och behöll dem under sina första år av kontakter med människor. När denna typ av farkost observerades var utomjordingar, för många observatörer i olika länder, förknippade med just denna typ av farkost. En slags äkthetsstämpel alltså, skrattade Järvi och fortsatte berätta. Så vi använde klockskeppen ett antal år för att folk ville ha lite knäppa följder i omgivningarna. Inget riktigt UFO, som de kallades på jorden, kunde väl visa sig utan att brännmärken och liknande uppstod. Det är annorlunda nu för tiden. När vi, utomjordingarna, använde andra farkoster eller byggde nya typer, togs dessa först inte på allvar av människan. Vi fick använda gammalt välkänt skräp eller den yttre formen av dessa. En del varelser i universum behåller fortfarande klockskeppstypen i någon form, de gillar väl den yttre formen på dem antagligen. De spar också den undre formen, med kloten, fast kloten inte används längre. Nu har man ju helt andra energityper och motorer ombord. Fortfarande samma former utanpå alltså, men ingen växlingsenergi mellan kloten. Hugaligen för sånt skräp, utbrast Järgej. Chani såg mot MNNs dagmåne. Gul, som en stor ost, låg den där nära dem. Plötsligt sa Järgej. Vad tusan nu då? Vad är det? Frågade Chani och tittade till på honom. Hör du inte? Nej, vad då? Hon lyssnade, men hörde inget. Han sa. Vi ligger stilla nu, vi rör oss inte ur fläcken längre. Kloten har stannat. Nu förstod hon och nog stämde det, inget vinande hördes. Spänningarna i kroppen var också borta, motorerna var avslagna nu. Och vad gör vi nu, undrade hon leende. Ingen fara, klarar vi det inte så blir vi upphämtade på ett kick. Gamla vrak, mumlade han och reste sig. På en panel på ytterväggen satt en liten skärm, nedanför blinkade en lampa ilsketrött. Väl intryckt slocknade den. Skärmen gav en detaljbeskrivning av ett av klotens inre, med felet väl utmärkt. Jag litar fortfarande mer på min intuition än den där. Han pekade på skärmen och skrattade åt den. Skräp, muttrade han. Han viftade till sig henne. Nu går vi ned och tittar till kloten, sa han. Tjockskeppet var så litet att ingången och nedgången till kloten och motorn bestod av en stor skjutlucka i golvet inne i själva manöverrummet. Väl öppnad visade den en trappa under. Denna trappa ledde ned till ett rum med låg takhöjd. Chani kunde stå upprätt. Detta gick inte för Järgej, vilket retade honom till att yttra ord som, arsotypiskt. Något längre in vid de stora klotens tak var takhöjden bättre. Delvis berodde detta på att denna del utgjorde klotens fulla rörelsezon. Detta påpekade han och förklarade lite om när och varför kloten rörde på sig. Vid inflygning mot en atmosfär, drogs tydligen kloten inåt i skeppet, förstod Chani av det. Ett utdrag i årsen är i boken. Punkt. Nu skulle radan ta över arbetet med att se. Den gjorde detta i gott samarbete med huvuddatorn ombord. På så vis fick personalen rast. Chani visste att funktionen att se andra farkoster styrdes av en sorts radar ombord. Radarn ombord anger alla uppgifter om de andras färdväg, hastighet, storlek och ursprung. Detta även inom vittid materialiserat tillstånd, där alla övergår i en annan form och blir dematerialiserade. De andra farkosterna syns på radarn som gulvita blinkande punkter. Oidentifierbara farkoster eller troliga fiender markeras med en röd triangel, runt den aktuella farkosten, som dessutom blinkar. Samtidigt hörs i så fall också en ljudsignal, som varning. Triangeln upptar en större area än vad den egentliga farkosten gör. Detta för att man ska ha god tid på sig. Så att man kan förbereda sig på ett eventuellt anfall eller att ha tid på sig att fly undan. Alla möjligheter till flyktvägar visas i så fall på kartskärmarna. Lyckligtvis sker sällan eller aldrig några anfall från förbundets enda fiender. Om man bara håller sig borta från deras omedelbara närhet och territoriegräns. Chani röst till, när hon tänkte på sitt besök i de ondas galaxområde, Tregalasgruppen. Radarn ombord visar även konturen av solar, planeter och månar. En manöverrummet finns också en kubb, det gör det alltid i en sådan här typ av farkost. Denna kubb kan vara mellan 1,5 gånger 1,5 meter, upp till 2 gånger 2 meter, lite beroende av behoven. Den genomskinliga kuben visar en genomskärning av en större del av universum än bara den runt farkosten. Kuben som stod i denna farkost mätte cirka 1,5 meter. Dess uppgift var för Chani mycket svårläslig och nära på ofattbar. Detta kanske för att hon ännu inte var så insatt i universums uppbyggnad. Kuben användes vid höga farter och vid färdig vittid. Vid vittid var de ljudmaterialiserade. Men även utanför den vita tiden gick det att färdas med extremt höga farter. Då var man ibland tvungen att gå igenom materia. Farten gjorde det helt enkelt omöjligt att väja undan. Detta med dematerialisering och att gå igenom materia, tyckte hon var svårt att greppa om. Hur kunde det vara möjligt? Hon tordes inte ens börja fundera över det. Hon visste att det hade med flertalet mikroeffekter och en dubbelvändeffekt att göra och naturligtvis andra stora energier. Det handlar om att upphäva livets klister och därigenom bryta upp atomstrukturerna och så vidare. Alla begreppen förstod hon sig dock inte på helt än. Kanske fanns det också annat, som spelade en viktig roll i det hela. Sådant hon inte anade eller var fullt insatt i ännu. Det hon redan visste räckte gott och väl för henne att veta. Farkostens huvuddator kommunicerar med andra av sin ras och med datorerna ombord på förbundets alla farkoster samtidigt, och samlar in nya fakta hela tiden. Den är tänkande och en form av individ. En intelligens utan biologisk form, men med en själ. Den kan själv ändra den redan angivna kursen, för att undvika en kollision eller annat. Detta gör den om det finns en annan farkost som närmar sig på fel kurs eller kollisionskurs. Den kan också vid behov snabbt aktivera dematerialiseringen av farkosten. Detta om den hittar något framför sig i det avsökta området, som skulle kunna komma att skada farkosten. Kollisioner inträffar aldrig, då farkosten alltid är en självtänkande individ som vill rädda sin egen plåt. Chani hade hittills aldrig hört talas om några olyckor med farkoster. Piloter och annan personal hade dessutom en enormt lång och svår utbildning bakom sig. Nu tog då hjortan henne vänskapligt under armen. Han tyckte nog att hon dröjde sig kvar lite för länge i manöverrummet. De två började gå ut därifrån. Först passerade de en av de genomskinliga tavlorna som var ett slags kartskärmar. Ett antal sådana stod på golvet lite här och var i rummet. Kartskärmen fångade naturligtvis som vanligt Chanis intresse. Hon dröjde lite till på stegen. Dessa kartor beskrev alla färdvägar, tydligt markerade med olika färger. Utomjordiskt skrivna koder och nummer visade de olika färdvägarna. Allt tydligt angivet. Antingen i kanten av tavlan eller också bredvid själva färdsträcket. De olika färgerna på sträcken stod delvis för hur hårt trafikerade färdvägarna var, men också för vad det var för typ av väg. Det fanns olika typer av vägar i rymden. Dels de vita rörliga tidstunnlarna, dels rymdens egna rörliga system av slingor och dels de fasta vanliga populära vägarna. Detta hade Shani fått lära sig av IXS. Vägsträcket kunde vara till exempel brunt, vilket stod för vanlig väg mellan två av förbundet enade, bebodda planeter. Att man överhuvudtaget hade vägar, var för att mindre farkoster skulle gå säkra. Dessa vägar, eller leder som de kallades, blev kontinuerligt rensade från allt skräp. Kartskärmarna visade upp en stor area runt omkring farkosten och följde automatiskt med framåt på den utsatta kursen. De kunde även lämna besked om alternativa vägar, i förhållande till den man själv eller huvuddatorn valt ut. En egen farkost fanns med som en vit blinkande punkt på den aktuella upplysta färdvägen. I detta fall var vägen en smal grön linje. Längre fram anslöt den sig till en bred gul linje. På denna typ av skärm fanns inga andra farkoster med, den var uteslutande en karta. Få använde emellertid dessa kartskärmar, de flesta piloter kände ju mycket väl till sina omgivningar och färdvägarna i dem. Nybörjarpiloten kunde naturligtvis få nytta av kartorna. För alla andra var dessa en välkommen färgklick, i det annars så doft färgade manöverrummet. För färgerna i de flesta farkosters manöverrum var både dova och tråkiga faktiskt. Varför det var så, visste inte Shani. Än detta rum var den mjuka heltäckande mattan på golvet blyetsgrå. Väggarna var silvervita, där de syntes mellan alla manöverpaneler. Panelerna hade en något mörkare silverfärg. De var av en för henne ännu okänd metall. Allt var mjukt upplyst från taket, där ljusplattor hängde ned. Dessa var placerade i en cirkel, som utgick från mitten. Det hela kunde liknas vid undersidan på en skivlingssvamp. Skaftet på svampen dolde delar av kraftkällan. Shani var alltid lika intresserad och hon kunde aldrig se sig mätt på all teknik. Detta även om hon själv inte var speciellt teknisk av sig. Men nu när då hjortan ännu en gång drog i hennes arm, insåg hon att hon måste följa med honom trots allt. Lydigt och med en stor suck gick hon med honom. De fortsatte fram till hissen som snabbt tog dem upp till övervåningen. Där fanns ett vardagsrumsliknande rum. Shani tänkte tyst, att här förekom definitivt inte de dova dämpade färger som hon sett där nere i manöverrummet. De dova färgerna förekom förresten inte alls i resten av farkosten. Där gjorde sig bara glada och lite spralliga färger gällande. Denna typ av färgglad inredning var troligen unik för utomjordingarna. Få på jorden skulle komma på idén att inreda med sådana färger i sina rum. De hade bara åkt en trappa upp, men detta var ändå takplanet. För denna farkost var inte lika hög som andra modeller. Rummet de kommit in i låg alltså direkt under taket, och direkt ovanpå manöverrummet. Man använde detta rum som vilket vanligt vardags- eller sällskapsrum som helst. Här samlades man och drack te, pratade eller bara myste i godan ro. Rummet var åttkantigt till sin form och cirka 100 kvadratmeter stort. Från dess kanter löpte 7 ganska små sovrum ut. Dessa hade 2 sovplatser vardera. Vart och ett av de små rummen var inrätt enligt tycke och smak hos de som bodde där. Färgerna och interiören varierade mycket i de olika rummen. Man kunde nästan lista ut innehavarnas härkomst efter deras val av färger. Det 8:e rummet var ett kök med matrum. I detta fanns det plats för 14 personer vid det stora köksbordet. En vanliga fall var man tydligen inte fler ombord, åtminstone inte sådana som övernattade. Antagligen gick det väl att ordna fler sov- och sittplatser i själva sällskapsrummet. Men som det nu var behövde inte Shani och troligen inte heller de andra sova över här. Alla skulle hinna fram ändå, utan några övernattningar. Det gick ju så fort att färdas och alla skulle nå sina respektive destinationer inom en mycket kort tidsperiod. Det var för övrigt sällan som man sov över på en farkost. Gjorde man det så var det för att man antingen skulle enormt långt eller det troligaste, att man ville sova där eller att man söndags seglade runt. I köket stod nu en ung kvinna som Shani visste hette Anja. Anja var kortare än Shani själv, bara cirka 1,50 lång. Hon hade en nätt figur, lockigt ljust hår och gröna ögon. Hennes drag var rena och mänskliga, hon skulle nästan ha kunnat komma från jorden. Bredvid Anja stod en man. Han var längre, hade mörker och ett uppklippt svart hår. Mitten av boken beskriver hur Shani fick träffa sin riktiga kropp låg och såg på en avlägsen planet. I denna kropp var hennes kallad Shani Centara. Hon använde sedan denna kropp under perioden när det svenska Kristinas kropp lades till vila. Ett milt otrolig historia här i delen av boken. Så hon förändrar eller byter kroppen lika lätt som andra här väljer ytterkläder. Det säger något om dödsriket också. Shani tas på en mental resa till jordens dödsrike och YXS förklarar att det fysiskt sett är en bit upp över marken och upp i atmosfären, 400 kilometer upp. Och omsluter hela jorden. Det är som på ytan av en planet, men utanför och runt jorden i en separat frekvensskikt. Shani gav senare i uppdrag att kontakta särskilda jordmänniskor, för att förbereda dem för kontakten. Dessa var utvalda av förbundet och rådet och 95% av dem, utan att de ens visade det på detta nivån. Sidan 266. Åter från boken. För de som jobbade, som till exempel Shani, utgjorde dessa utomjordingar också en fast punkt i tillvaron. Någon att umgås med och någon att tala med om eventuella problem. Detta var deras största uppgift, medmänsklighet och vänskap med de andra arbetande. Skulle Shani kommit med sina problem till sina vanliga jordiska vänner, skulle dessa kanske snabbt ha kallat henne för dårfink. Sådana öppna samtal skulle, om de ändå fortsatt, kunnat avslöja henne och onödigt mycket information skulle då ha läckt ut. Detta i sin tur hade varit extremt farligt. För detta skulle mycket väl kunnat leda till ett totalt avslöjande av henne, och hennes verksamhet. För nyfikna säkerhetsmän på jakt efter just den här typen av dold verksamhet. Så hon arbetade på i tysthet och utbildade den ena länken efter den andra. Hon smide på en kedja av länkar som skulle sträcka sig världen över många varv. Ofta tänkte hon sig just som en smed och hon skrev detta i sin dagbok. Jag är som en smed och jag smider på en kedja. Materialet till länkarna skiftar och ingen är den andra lik. Jag får inte själv bestämma vilket material jag ska ta, inte heller i vilken ordning länkarna ska sitta samman. Alla länkar måste vara smida helt utan skarvar och fel. Jag tar därför tid på mig och är noggrann i mitt yrke. Varje länk är mig kär. Jag vårdar dem ömt och vakar över dem, så att inte de ska fara illa eller brista och gå sönder. Kedjan är inte min, den tillhör andra. Granskar man den noga, så ser man att jag själv är en av dess många länkar. En liten del, i något mycket större. Hur stort kan ingen veta, som inte själv ingår i den kedjan och är en länk. En period tog en utomjordisk kvinna med namnet Natasha över Shanis svenska kropp, men Shani virket i sin andra kropp. På sidan 323 sägs något om den kosmiska kontra den jordiska kärleken och känslor. Och med detta, avsluts denne tala om denna mycket märkliga bok. Denna, jordiska, kärlek skulle dock knappast kallats för kärlek i universum, men vad gjorde det? Den universella kärleken har gått enormt mycket större och mer förfinat, men denna form av kärlek passar knappast in i en jordisk vardag. Den universella kärleksakten är mycket annorlunda och större med fler och starkare känslor än de som människan har tillgång till. Det är öppnare, ljuvare tankar och känslor som når till de utomjordiska älskande paren. De har runt sig enorma energier av kärlek, allt med djupare betydelse och större mening bakom än bara lusta och sex. Visst finns sexuellt umgänge i universum, men de jordiska varianterna ter sig snabbt dårftiga, innehållslösa och bristfälliga i sin utformning. Det sexuella är inte heller något självklart, mycket annat tar större plats i ett förhållande i rymden. Det finns dessutom många fler sätt att visa kärlek på där ute än de människan använder sig av. Man kan älska med fingertoppskontakt, hjärta mot hjärta eller panna mot panna till exempel. Det sättet att nå kärlek kallas ger om det sker mellan ett par eller flera personer. Det kan också göras som en ensam akt, där var inte kallas den då. Energin ges i så fall oftast ut genom hjärtat och ner i moderjord eller den planet man befinner sig på. Ensam når man även en speciell andligt hög känsla av kärlek, i bland annat grundchakrat. För Shani på jorden var därvant ett välkänt faktum. Att ta och ge kärlek är för utomjordingen är alltså större än allt annat och det visas också öppet. Den tillfredsställelse som man finner, bland universums älskande par, är 10 000-falt större än den man någonsin finner på jorden. Den jordiska kärleksaktens höjdpunkt varar i blott sekunder, medan den universella är lika stark och lika intensiv i timmar i sträck. Känslorna är fler och större än vad ord som fantastisk och underbar kan beskriva. Det underbaraste man kan uppnå är att dela med sig av sin kärlek och tillfredsställelse till alltet. Detta sker på ett mycket högt andeligt plan, ett plan som människan inte ens i sina djupaste tankar skulle kunna förstå. Slututdrag. Sista kommentar. Från Martinus sin beskrivning om sexualitetens utveckling i det kommande människoriket, motsvarade på lämpligt sätt Chan i sina förklaringar eller beskrivningar. Ja, här mycket väl, som återigen understryker bokens dolda visdom, sanning, själv om den är given på ett mycket barnligt sätt.